This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
En podcast från Aftonbladet.
Jag har skaffat 5 barn. Kommer vi få göra det i framtiden? Eller ska jordklotet införa enbarnspolitik för att rädda klimatet? Och om vi inte får skaffa så många barn vi vill, denna medfödda juriska överlevnadsdrift, vad är då poängen med att rädda världen? Jag ser ingen framtid utan bebisar. Andras bebisar. För jag är klar. Jag heter Malin Wollin. Jag är journalist och författare. I den här poddserien Malin blir en bättre människa så bjuder jag in gäster som ska berätta för mig och för er hur vi förhåller oss till klimathotet och blir bättre människor. I det här avsnittet ska jag träffa klimatjournalisten och författaren Jonathan Jeppsson och prata med honom om vikten av att inte ha hopp. Och om vi ska se framåt eller bara ge upp. Du har ju skrivit boken 8 steg mot avgrunden. En otroligt skrämmande och stark beskrivning av vad som händer med jorden och människorna fram till år 2100. Så då undrar jag, hur kul är du på fest?
Jag tillhör väl den introverta delen av befolkningen. Så jag kan nog vara kul på tu man hand. Men jag kan inte så kul i ett större sammanhang. Jag gillar inte att mingla. Det gör jag inte. Nej.
Nej. Men när du, om du är på fest eller i ett större sammanhang eller med andra människor på middag eller vad vet jag. Polisar du människor då?
Nej, det gör jag inte. Och jag, bara för att jag har skrivit den här boken som är jättedyst och jättehemsk. Så betyder inte det, tycker jag, att vi för alltid liksom måste sjunka ner i meningslöshet och dysterhet. Utan vi är ju liksom människor på något sätt. Vi måste ju fortsätta tramsa och skämta och sådär. Liksom det är ju, vi har ju inget annat val.
Nej, precis. Jag tänkte att det här poddavsnittet med dig skulle bli lite att vi möts mellan avgrunden och tramset. Ja. Någonstans där emellan, mitt emellan, om det går bra för dig.
Det är väl ett sätt att uthärda avgrunden, att tramsa om den också, tror jag. Mm.
Det kortaste steget till undergången är ju det från Kalmar till Stockholm. Jag känner mig aldrig så nära undergången som när jag är här i Stockholm. Döda ansikten som skyndar på. Hur påverkas du av att bo och arbeta så långt ifrån naturen?
Det där är väl någonting som man börjar känna, den här naturlängtan, om man är uppvuxen på landet som jag är, och du också väl?
Ja.
Så ligger det ju liksom väldigt djupt igen att man har en längtan till naturen. Det kanske man har oavsett, men jag, under lång tid så ville jag ju bara bort från landet och liksom längtade till Stockholm och sådär. Nu har väl den längtan på något sätt återvänt till, eller liksom vänts i att jag allt mer vill ut i naturen. Jag har blivit som mina föräldrar, kan man säga.
Hur då?
Ja, men de var ju så där försenade gröna vågare som flyttade ut på landet och skulle ha liksom odla lite själva, och fast då när hela vågen hade dragit förbi. Så de var lite efter. Och det tyckte jag ju var fruktansvärt när jag var 12 år och flyttade ut på landet. Liksom, sista bussen hem från Hässleholm gick 20:06.
Så
det var ju en mardröm, kan man ju säga.
Om 100 år, eller 80 år då, kan man tänka sig att du sitter på vid ett litet torp och har stängsel runt omkring och beväpnat dig och har självförsörjning?
Jag lever ju inte om 80 år, men
just det.
Det där är ju en jättesvår fråga. Hur kommer kollapsen att se ut? För just nu finns det ju ingenting som tyder på att vi inte närmar oss någon form av kollaps. Alla våra liksom ekosystem är tända till maxgräns. Klimatförändringen som det ser ut just nu kommer inte kunna liksom gå och stoppa, möjligtvis bromsa. Så då är frågan, kommer det bli liksom ett sluttande plan av små kollapser som till slut kommer liksom, eller blir det en större händelse som får oss att... Jag har valt att inte liksom gå för djupt in i det där för att det är så fruktansvärt svårt att säga om. Alltså hur det kommer att... Det handlar ju helt om hur de här olika ekonomiska och klimatkollapserna, hur de samverkar på något sätt. Och det är så extremt svårt. Om vi då sen hamnar i någon sorts the road, alltså vägen scenario eller Mad Max eller liksom bara att vi sakta planar ut, det är jättesvårt att säga.
The Road, är det den här filmen? Ja, det var väl en bok först antar jag, Vägen på svenska. Och så blev det en film med Viggo Mortensen och någon pöjk. Stämmer
ja,
det?
Ja,
Joakim, min sambo då, han har förbjudit mig att se den. För att han såg den när den kom för kanske, jag vet inte, 15 år sedan eller någonting. Och han, ibland kan han bara säga att, eller att han kan liksom bara börja tänka på scener och den och må dåligt. Och sån kultur kanske man inte ska utsätta sig för om man vet det på förhand, om man har någon som kan varna ändå.
Ja, så nu
vet ju inte jag vad du pratar om då ju, utan jag vill bara säga det att jag blivit varnad för den, så jag kan inte relatera till det, men det låter ju inte bra.
Nej, det låter inte bra, och den är hemsk, den är jättehemsk, men den är samtidigt väldigt stark, för den handlar ju då om liksom ett postapokalyptiskt landskap där liksom en pappa och en son går fram, och det är verkligen där beväpnade gäng stryker längs vägarna, nästan alla människor är borta, och det är liksom, naturen är totalt i olag. Men de starkaste scenerna där är ju liksom egentligen när det kommer små glimtar av hur det en gång var, när de sitter på en klassisk konsert till exempel och lyssnar på musik. Det bara glimtar till i en drömsekvens, och då känner man ibland så här, de där glimtarna, det är det vi upplever nu när man sitter i en teatersalong och det sålas lite och sådär, och så plötsligt så är de tillbaka i den här verkligheten.
Är det hopp kanske som man känner då när man minns hur det en gång var? Kan man känna hopp då?
Nej, alltså det tror de känner liksom, eller det som är då avspeglas i filmen är ju liksom att hur kunde vi vara så naiva att vi trodde att det här var för evigt?
Mm.
Och det är väl det som är liksom essensen i min bok, liksom att det här är det som vi är inne i nu, som vi tror ska vara för evigt. Det kan kanske komma någonting som liksom helt förändrar spelplanen, men just nu finns det ingenting som tyder på det.
Varför bryr du dig om klimatfrågan?
Jag har ju alltid haft ett miljöintresse, var det väl förr i tiden. Och sen så började jag snöade helt in på det som kallas för peak oil. Alltså oljeproduktionstoppen för kanske 20 år sedan. Började läsa jättemycket om det. Och jag har väl en viss dragning också åt det här liksom, lite som Muminpappan. Han lever ju upp när det vankas en stor katastrof. Då känner ju han att han lever på riktigt. Och jag har väl också en viss dragning åt det liksom, katastrofhållet.
Jaha.
Sådär. Men sen så, och då skulle det komma en oljeproduktionstopp liksom, sådär, som skulle förändra allt. Och sen gjorde det ju inte det. Så då började jag liksom gå in i klimatfrågan och liksom började se hur allt det som forskare och politiker sa, jag liksom fick inte ihop det med verkligheten på något sätt. Och så började jag göra lite reportage om klimatfrågan, just liksom hur är det, alltså kan de åtgärder som vi nu har på bordet, kan de göra någonting åt klimatfrågan? Nej, det kunde de ju inte. Och jag började höra saker i forskarnas röster som att ja, men vi kommer förlora sommarisen på Arktis. Det är bara en tidsfråga. Och så börjar jag kolla, ja men vad får det för konsekvenser? Det får ju helt fruktansvärda konsekvenser. Och så börjar jag liksom gå igenom område efter område och insåg att ja men liksom regnskogen är på gränsen till en tipping point. Ja, vad får det för konsekvenser? Ja, det får helt bizarra konsekvenser. Så det var lite grann så jag började närma mig det.
Men hur gör då du och Muminpappan för att komma upp ur sängen på morgonen, undrar man ju då?
Men jag tror så här, att jag tror inte att man egentligen mår sämre av att veta hur det är. Jag tror att det är mycket, det är ju som ett förhållande ungefär liksom. När man anar att det är någonting som inte stämmer. Man kan inte riktigt sätta på fingret vad det är. Det är en obehaglig känsla. Men när man vet hur någonting ligger till, även om det kanske är något jättejobbigt, liksom, då är det en bättre känsla. För då har man ju, då kan man göra någonting åt det. Eller i alla fall försöka göra någonting åt det. Det är så länge man bara anar att någonting inte är som det ska. Det är den bästa känslan, tycker jag.
Är vi lite, för vår egen skull, lite korkade?
Ja, ja och nej, kan man säga. Alltså, människans hjärna har inte utvecklats så himla mycket, om ens alls, sen vi var en stenåldersmänniska i princip. Då var det ju väldigt, väldigt viktigt att vi kunde reagera snabbt på direkta hot som uppstod runt omkring oss. Alltså till exempel om det fanns vilda djur eller sådär. Vi behövde inte tänka på så himla mycket på framtiden eller ens mer än några dagar framåt. Sen har vi fått hela den här förfiningen som de fossila bränslen har liksom bidragit med. Att vi nu kan tänka längre fram. Vi har skapat oss en tät väv av filosofi och politisk vetenskap och allting. Som gör att vi kan se långsiktigt, men ändå är det som att det inte riktigt har gått in i oss att vi måste agera. Vi kan göra det när det kommer väldigt konkreta hot som corona till exempel. Det är ju liksom vår tids tiger på savannen.
Mm. Titta då, vad vi kunde.
Ja, då reagerar vi jättesnabbt. Världen stängs ner, vi sänker våra utsläpp med 7%, precis vad som krävdes. Det var ju en bieffekt i sig. Men för klimathotet är det som att det inte riktigt, det går liksom inte in. Det gör inte det.
Men är det inte jättebesynligt? Är det inte jätte konstigt?
Jo, det är konstigt. Ja, det är det.
Då är vi överens om det. I din bok så läser jag: som för många andra blev vardagen ett berg av sysslor att klättra över varje dag. Sällan skådade jag horisonten. Och det var nästan det jag tog mest till mig, höll jag på att säga. Eller det var där det fanns som allra mest igenkänning, för jag tycker att jag har ett lätt liv och ändå så tycker jag att det nästan blir övermäktigt själva dag till dag livet. Och att då på ett privat plan försöka rädda jordklotet, det hinner jag inte riktigt med. Och jag vet inte hur någon annan ska hinna med det heller. Är det rätt tolkat? Och är du med på hur jag tänker och känner?
Ja, alltså absolut. Och så var det ju för mig också. Jag hade 3 små barn liksom under en period, och då krymper horisonten, eller då finns inte horisonten, utraderas på något sätt. Det är väldigt svårt att liksom hålla, alltså när det hela tiden blir liksom att man ska klara dagens, göra middag och lägga barnen och sådär, ja men då blir liksom, det blir det som blir ens liv på något sätt. Så är det. Det är väldigt svårt att rädda klimatet samtidigt.
Och jag får ångest för så otroligt små saker, som att bara ett samtal man tycker är lite jobbigt men som man måste fixa. Och att därifrån då till att försöka göra någon slags skillnad globalt. Det är inte konstigt att man råkar skita i klimatet lite då och då.
Nej, men varje människa ska ju inte göra någonting globalt. Varje människa ska göra det den kan göra.
Mm.
Och jag tror ju så att när man inser liksom klimatfrågans fulla vidd och hur den kommer påverka våra just barn och barnbarn och barnbarnsbarn. När man börjar tänka så blir saker som man normalt sett bara gör för att alla andra gör det. De börjar bli mer och mer svår. Alltså man märker det sagt, ska jag verkligen göra det här? Ska jag liksom... Det är som med allemansrätten på något sätt till slut, att man slänger inte ett batteri i skogen. Fast den där lilla batteriet, det är ju skitsamma liksom, om det ligger där i skogen. Det kommer inte göra någon skada. Men man gör inte det. Varför gör man inte det? Därför att det är fel helt enkelt. Och så börjar man tänka, om man liksom börjar omfatta klimatet också i allemansrätten, då börjar man ju plötsligt tänka på ett helt annat sätt. Men jag kan ju inte släppa ut koldioxid här. Och gör man det ibland så får man dåligt samvete liksom, när man kör bil eller sådär. Då är man på rätt väg och då är det inte svårt. För då blir det liksom en grej som man gör av sig självt.
Men jag har ju då 5 barn. Mm. Kommer vi få skaffa hur många barn vi vill i framtiden?
Barn är ju det absolut mest skadliga för klimatet man kan åstadkomma, så att säga. Det är ju mycket, mycket... Man har väl gjort mätningar på det. Nu har inte jag de siffrorna i huvudet, men liksom en tanke på hur mycket utsläpp ett barn genererar, till exempel jämfört med en bil, så är det liksom skyhöga skillnader. Så nej, ja, alltså det är ju samtidigt väldigt svårt. Och vi kan ju inte ha ett samhälle där man förbjuder människor att skaffa barn. Det är ju väldigt svårt. Sen kan man kanske styra det med olika instrument. Man skulle kunna avskaffa flerbarnstillägget till exempel. Det har väl varit ett styrmedel. Mm. Så det är väl mer om det mot förmodan, ska jag säga, kommer någon sorts reglering, så är det väl en sån reglering i så fall att man har, ja, avskaffar det till exempel, eller minskar på barnbidraget eller något sånt där. Men det tror jag är långt fram i tiden i så fall.
Tiden håller på att rinna ut, skrev du i ett brev till ABBA. Varför gjorde du det?
Det här var ju 2015 när Parisavtalet skulle slutas, och med tanke på det fiasko som hade varit 2009 i Köpenhamn när världsledarna inte hade kunnat enas, så tänkte jag att, ja, då satt vi och liksom hade idé om hur vi skulle liksom göra väldigt bra klimatjournalistik, och då började jag tänka att, ja, men det hade varit häftigt om man liksom någon, för att inte det här också ska bli ett fiasko där inte världsledarna kan enas kring någonting, så hade det varit bra om någon annan gick före och enades för klimatets skull. Och då slog det mig att ABBA skulle kunna liksom återförenas för att visa hur man gör en till synes omöjlig återförening möjlig. Och då att de skulle göra en konsert. Så det föreslog jag för Björn och Benny, skrev ett brev som tog veckor att formulera för att jag ville få allting rätt och sådär.
Mm. Och de svarade?
De tackade artigt för det vänliga brevet, men trodde inte att en återförening skulle liksom kunna påverka världsledarna i den här frågan.
Så i ljuset av det, vilket betyg ger du deras nya skiva?
Jag tyckte de två första singlarna var jättebra faktiskt. Sen blev jag lite besviken på resten.
I en intervju i Aftonbladet i juni i år så svarade du på frågan om varför du vill att vi ska tappa hoppet. Du säger, därför att hoppet trubbar av vår krisinsikt, den enskilt viktigaste drivkraften till förändring. Hoppet får oss att tro att det vi hoppas på är fullt möjligt, även om chansen är minimal. Detta hindrar oss från att göra det som är nödvändigt. Och det går ju helt på tvärs då med det som 8 klimatforskare skrev på DN Debatt nu i höstas. De sa, sprid inte bilden av att det är för sent att rädda klimatet. Och då undrar jag om du kan utveckla på vilket sätt det är bra att inte ha hopp.
Ja, det kan jag göra. Hopp måste ju bygga på någonting. Man kan inte bara ha hopp rakt ut i luften. För då blir det liksom, då blir det någon sorts religiös tro. Alltså, om inte hoppet har ett rotsystem så vissnar det rätt snabbt. Och det är det jag menar med att vi måste ha skäl att hoppas innan vi börjar hoppas. Det är liksom som att sitta på ett flygplan och vara på väg i att störta in i en bergvägg. Då hjälper inte det att jag hoppas att flygplanet ska ta en annan kurs. Så länge ingen försöker styra flygplanet i en annan riktning. Och det är det vi håller på med nu. Flygplanet är på väg mot en bergvägg. De åtgärder för att styra flygplanet åt en annan riktning som vi hittills har lagt på bordet, de räcker inte. Och då spelar det ingen roll vad jag hoppas på eller inte. Utan då blir hoppet, precis som jag var inne på där, det blir någon sorts sövande, liksom, inte drog ska jag inte säga, men det är någonting som gör...
Snuttefilt.
Ja, som gör att vi inte agera tillräckligt kraftfullt. Och i den meningen är hoppet meningslöst på det sättet. När vi väl har börjat agera tillräckligt kraftfullt och våra åtgärder börjar ge resultat, då ska vi börja känna ett spirande hopp.
Men hopp, att känna hopp rakt ut i luften, det gillade jag verkligen, det uttrycket. Och sen Men då undrar jag, tror du på Gud?
Alltså jag är nog agnostiker. Jag tror inte aktivt, alltså som de flesta kanske är liksom egentligen. Jag tror inte aktivt på någonting. Men jag avskriver inte möjligheten att det faktiskt finns ett större system i någon form. Men jag tror inte på det sättet, nej.
Men om det finns ett större, om vi är del av någonting större, då kanske vi kan sätta vårt hopp till det, menar jag. Om du inte avskrivit det helt.
Ja, då är det ju då ska vi sätta vår religiösa tro, eller vår semi-religiösa tro till det då. Det tror jag inte riktigt vi ska göra. Sen finns det ju de som är inne på det här som jag också skriver om i boken, det här med ett Gaia-system, att planeten kanske reglera det här själv så småningom. Men om det skulle vara så tänker ju inte det här större systemet på människan just. Alltså det är ju inte människan i centrum. Alltså vi måste lämna den här antropocena föreställningen att vi är i centrum i alla sammanhang. För det är vi inte.
Nej, vad ynkliga vi är i sammanhanget.
Ja, och samtidigt kan man ju också säga att liksom, det är ju vi som kan se all skönhet. Alltså det är vi som kan liksom formulera alltså det vackra med jorden, det fantastiska med liksom biosfären och med vilda djuren. Så det är ju en värld utan mänskligt medvetande, eller i alla fall en jord utan mänskligt medvetande, skulle ju också på många sätt vara en fattigare värld. Så är det ju.
Förtjänar människan att klara sig?
Absolut, det tycker jag.
Hur kan du säga absolut? När vi har betett oss som vi gör?
Ja, men vilka är då vi? Det är ju liksom, den som är 5 år idag har ju liksom inte gjort någonting. Alltså den generation som växer upp nu är ju faktiskt i stora drag oskyldig till det här. Och för den generationen måste vi göra allt vi kan. Så är det. Och den generationen måste förtjäna absolut att få leva vidare.
Jag har en släkting, inga namn, som då sommaren 2018, när det var som jobbigast och det liksom inte gick att få svalka i en lägenhet, gick runt och sa, men jag har ju inte gjort något. Hon resonerade som så att hon har gjort ett så litet klimatavtryck, inte skaffat familj och aldrig haft bil och så vidare och inte rest så mycket och så. Alltså hon förtjänar ju inte att förgås i värmen. Och då så skrattade jag åt henne. För så funkar det ju inte. För det är ju precis som i krig och konflikt att det finns en massa civila offer som är 100% oskyldiga och det är jätteorättvist. Men livet är ju orättvist. Så jag menar, jag synd för dig att du är 5 år och inte har varit med och ställt till det. Men nu är det ju som det är. Och man ska se mänskligheten som grupp. Men du tycker absolut att mänskligheten förtjänar att klara sig.
Ja, men det där med klimatskuld, det är ju jättesvårt att reda ut och räkna ut. Dels finns det liksom historiska skulder som liksom löper över generationerna. Alltså där man kan säga att vår generation och tidigare generationer liksom kommer att utöva någon sorts nekrokrati. Alltså vi kommer som, redan när vi är döda styr vi fortfarande livet för kommande generationer. Och det är ju inte rätt, naturligtvis. Det är ju liksom fel. Men sen finns ju också liksom de rent geografiska. Liksom att fortfarande så släpper ju USA ut betydligt mycket mer per capita än vad Indien gör till exempel. Alltså skulden faller ju extra tungt över de som visste men inte gjorde någonting. Så kan man säga.
Och vilka är det?
Ja, men det fanns ju rapporter från de stora oljebolagen till exempel, Exxon och sådär, redan på 70-talet. Ja, redan på 60-talet fanns det såna här rapporter som de hade gjort om att klimatet kunde påverkas. Och redan, alltså det kom ju ett avslöjande för bara några veckor sedan om att liksom de stora, alltså Saudiarabien och andra länder hade försökt liksom påverka för att få bort det här med att man får inte nämna fossila bränslen i IPCC-rapporten och sådär. Så de som vet, de som liksom berikat sig på det här men inte har talat om det, oavsett om det är företag eller stater, på de faller ju en extra stor skuld.
Men som aldrig kan utkrävas då?
Nej, den kan du ju inte liksom. Det är ju jättesvårt. Och så är det ju med hela den här inbyggda problematiken i det här. Att det är extremt svårt att reglera de här klimatskulderna.
Vad är det viktigaste man kan göra som privatperson? Om du skulle säga en sak, det största man kan göra, viktigaste man kan göra?
Ja, men det, om man tänker så här att det är viktigt, om man ser naturen, hela naturen och därmed även klimatet, om man tänker sig att den ska ingå i allemansrätten och våra koldioxidutsläpp ska då minska så mycket det bara går. Det är jättesvårt att minimera dem helt. Jag pratade med Greta för ett tag sedan och då hade hon fyllt i en sån här, ja men det finns ju en massa sån här man kan fylla i på nätet om liksom, så kan du minska ditt koldioxidutsläpp liksom sådär.
Ja, det är där man skarvar lite.
Ja, precis. Neråt. Det kan man göra. Mm. Ja. Och då liksom, hon hade fyllt i dem, så berättade hon då. Och då sa hon, jag landade ändå på 3 ton per år. Och det gör vi ju för att liksom de utsläpp som samhället släpper ut, alltså med vårt, när vi bygger vägar och hus och våra statliga industrier och allt det där och konsumtion och så, det släpper ut så mycket. Och då kan man ju tänka sig att Greta gör ingenting eller väldigt, väldigt lite. Hennes avtryck måste vara väldigt litet. Nej, men om man tänker sig att vi ser på natur, liksom räkna in koldioxidutsläppen i allemansrätten, så handlar det ju om att, ja, det är jätteenkelt. Bara minska dina koldioxidutsläpp så mycket det går. Och då ingår ju liksom konsumtion och resande, bilåkande och flygande. Lev ett minimalistiskt liv i så stor utsträckning som möjligt.
Hur kändes det att träffa Greta?
Ja, jag har träffat henne ett par gånger.
Ja, nu är ju inte det här skrytpodden, nej. Men nej.
så vi har sett i lite olika sammanhang. Sådär. Nej, men det.
Vad slås du av när du pratar med henne?
Att hon är väldigt påläst. Väldigt, väldigt påläst är hon. Har bra koll på detaljerade och komplicerade sammanhang. Ja, nej, men att hon är en sympatisk person också. Som är trevlig att ha att göra med. Och sen är hon väldigt rak.
Det gillar man ju.
Ja, gillar man.
Vi har då en etanolbil. Och sen har vi en gasbil. Jag vet inte om det finns olika typer av gas. Men alltså biogas, jag vet inte vad det är. En gasbil av något slag. Och det har med barnvagnar att göra och så. Det är inte meningen att vi ska ha 2 bilar. Men ja, ska inte fördjupa mig i det. Och så sitter jag och tänker att ska vi ha en sån bil? Vad är bäst? Och ska vi köpa det här eller det här? Hela tiden man sitter och gör och avvägningar och så. Men vad är en... tänker för mig själv, så kommer jag alltid fram till att det bästa vore om vi alla la oss ner och dog. Det är ju på den ena sidan av skalan då, ju. Att alla bara la sig ner och dog, så skulle jorden bara... att skogarna skulle börja andas och sådär. Men till att... och så på andra änden att vi skiter fullständigt i det. Men om jag tänker att jag inte hade skaffat några barn, så hade det ju varit bra för klimatet. Men tänk om... apropå Greta, tänk om jag har fött 5 Gretor.
Ja.
Ja.
Jo, precis, så kan man ju säga. Det var en jo, men det är en,
jag vill liksom
så
bara
kan det vara.
Jag vill inte att du ska vara arg på mig för att jag skaffade så många barn.
Nej, men jag har 3 barn själv och 2 bonusbarn. Så,
ja, du ser.
Ja, så det finns ju många som säger så här, man ska inte skambelägga människors val och sådär. Men jag tror på skam. Jag tror att skam är väldigt effektfullt. Att skamma barn som redan är födda, det är ju meningslöst. Det är, alltså, liksom, det går inte. Men saker som vi kan liksom göra någonting åt, där är inte skam alls något dåligt redskap eller verktyg. Och jag tänker liksom att det här med bilskam är ju liksom väldigt effektfullt. Jag hade själv, liksom, eftersom vi hade 5 barn, vi skaffade en stor gammal Volvo 7-sitsig som vi har kört runt med i många år liksom. Och det var ju, ja, det var ju skamfyllt, alltså då, i alla fall liksom sen man började reflektera över det här. Det var en lättnad att göra sig av med den, och det var ju skam som fungerade i det fallet.
Mm.
Men sen just det beslutet i sig, det liksom, det sker ju över så lång tidsrymd på något sätt, alltså vi ska byta ut alla bilar som idag rullar liksom mot elbilar liksom. Det kommer inte ge någon effekt för någon, jag vet inte när, jättelång tid. Ändå är det någonting som måste göras.
Äter du kött?
Nej.
Nej.
Gör du?
Nej. Nej, men är du vegan?
Nej.
Nej, vill du bli?
Ja.
Ja.
Men det är ju en sån grej som jag liksom inte riktigt...
Nej.
Jag mäktar inte med det helt enkelt. Och därför så är det liksom... det finns alltid någon som har en vassare pekpinne och pekar en i, alltså, när man sitter och slår sig för bröstet och tycker man har kommit långt, så finns det ju alltid någon som kan hävda. Och det är det som är problemet, att det finns alltid någon som är bättre och alltid någon som är sämre än en själv. Och vilket läge man än befinner sig, så kan man alltid peka åt det ena eller andra hållet.
Så du har skrivit en bok som heter 8 steg mot avgrunden, men du kan inte gå 8 steg från brieosten.
Ost är ett svagt område.
Ja, det är det.
Faktiskt. Det är det.
Det är liksom det sista som överger en efter hoppet då.
Ja.
Vad tar du med dig efter vårt samtal idag?
Jag tar med mig att det är viktigt att sätta ord på allt det här. För det är så mycket som dels är det mycket som pågår och vardagen är berg och klättra över. Men det är viktigt att prata om de här frågorna, för det är så lätt att vi översköljs varje dag nästan av politiker som säger att vi ska klara 1,5-gradersmålet. Vi ska ställa om till ett grönt samhälle. Vi ska liksom på olika sätt fixa klimatutmaningen. Och jag tänker på liksom Stefan Löfven. Han sa ju för några år sedan i ett första majtal. Han lovade då landets unga att vi skulle klara 1,5-gradersmålet. Han bara sa det rakt ut. Vi ska klara det. Vi ska ställa om. Sådär. Och det finns ju ingen som tyder på att vi kommer klara 1,5-gradersmålet. Alltså den koldioxidbudgeten för 50% chans att klara 1,5-gradersmålet tar slut om 11 år. Efter det får vi inte släppa ut 1 gram koldioxid för 50% chans att klara 1,5-gradersmålet. Så liksom, men nu är Löfven borta. Han behöver inte ta ansvar för det löftet. Han behöver aldrig ställas till svars för det. Det är så mycket som man kan säga rakt ut i politikens värld, eller liksom i de som är då ekomodernister eller tror på den gröna omställningen. De kan bara säga saker liksom, och sen så behöver de inte ställas till svars för det. Så därför är det bra i sådana här samtal att faktiskt gå på djupet med vad vi kan göra och vad vi inte kan göra.
Mm. Jag vill avsluta genom att rekommendera alla att läsa din bok, som är otroligt intressant, viktig, jättehemsk, vacker och också sorglig på ett personligt plan.
Ja.
Tack så mycket för att du ville komma hit idag och träffa mig.
Tack så hemskt mycket.
Tack. Den här podcasten är gjord av produktionsbolaget Cast för Aftonbladet.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.